Nästa söndag så är det tänkt att vi, om jag kommer ihåg rätt, så ska vi till Kolmården och hjälpa dem på gudstjänsten. Och söndagen därpå så närmar vi oss midsommar med stor steg, med stora steg. Det kanske är midsommar den helgen. Ja, det är midsommarhelgen. Då kanske flera av er redan är ute och reser i landet på konferenser, och en del kanske har gått på semester redan. Så det här blev som sista tillfället innan semestern, då församlingen är samlad här. Och då funderar jag på vad är viktigt att framhålla då. Jag har bett och frågat Gud. Det som har kommit till mig är den text vi ska läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 24. Matteus 24. Och från vers 29. Matteus 24 från vers 29 och en bit framåt. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Lär om en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen säger jag, detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. För som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Så människorna levde dagarna före floden. De åt och drack, gifte sig, blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åken. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni, att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda. Till en stund, när ni inte väntade, då kommer människosonen. Vi stillar oss i bön. Jesus, du ska komma tillbaka. Och det är min längtan idag, att vi ska göras redo för detta. Herre, tack för Bibelns ord som ska undervisa oss, vägleda oss. Jag ber om en stund av upplysning genom din heliga ande. Du ska peka på de sanningar i ditt ord som är viktiga, som vi ska ta till oss. Herre, välsigna vår församling. Välsigna Jönåker. Välsigna Kiladalen, Nyköping och Sörmland och hela vårt land. Att människor må förberedas för att du kommer tillbaka. Vi har val i höst, Herre. Men ändå ligger makten ytterst hos dig. Det är du som ska komma i makt och härlighet. Och du ska regera bland oss. I Jesu namn. Amen. Det kom en broschyr i brevlådan för inte så länge sedan. Ni vet, det var en viss rikspolischef som blev avsatt för inte så länge sedan. Och han fick ett nytt jobb på något som heter Myndigheten för samhällsberedskap eller något sånt där. Det har med vårt lands säkerhet att göra. Och jag vet inte om det var hans initiativ eller om det var på gång redan, men det var min första tanke när den där broschyren kom i brevlådan, att nu ska han visa sig på styva linan på sitt nya jobb. För då kom det en stor broschyr där och så står det på framsidan: om krisen eller kriget kommer. Har ni fått den allihopa? Jag har legat här ute i brevlådan också. Jag har tittat lite grann i den. Står en hel del bra saker där naturligtvis. Om det händer stora kriser, vad ska vi då göra? Hur ska vi bete oss? Hur ska vi kommunicera med våra myndigheter, med varandra, när vi inte har internet, när telefonen kanske inte fungerar? När vi inte kan åka och handla, var ska vi få mat ifrån? Och det fanns även en sida där det varnas för desinformation, alltså att främmande makt eller organisationer och andra då försöker att störa ordningen i vårt samhälle och sprida rykten och sånt här för att få oss att inte vara beredda om krisen kommer. Nu börjar den där broschyren med om krisen kommer. Man vet ju aldrig vad som kan inträffa här i världen. Men det vi har läst nu, det är någonting som kommer. Bibeln är lik den broschyren, men den står naturligtvis mycket högre än den. Den syftar till att förbereda oss för något som ska komma. När Jesus undervisar om att han ska komma tillbaka så säger han inte: det är möjligt att det blir så, eller om jag skulle komma tillbaka, då ska ni tänka så här. Utan han säger: jag kommer tillbaka. Och de här instruktionerna då, som jag lämnar till er, de behöver ni just för att vara vaksamma, för att vara beredda. Därför att även om ni ska vara beredda, så kommer ni, även om ni är beredda, att bli överraskade. I en stund ni inte väntade kommer människosonen. Jesus ska komma igen. När han kom till oss första gången på jorden och dog på ett kors, var det för att påbörja någonting som ännu inte har avslutats. Du har blivit frälst, säger du, och det är riktigt. Och det önskar jag att alla som är här inne kan säga: jag är frälst. Men det ska slutföras en dag. Vi tar emot Jesus. Han arbetar med oss genom sin helige ande. Och när han kommer tillbaka så står det att han ska förvandla oss till likhet med sig själv. Och då har vi nått målet för vår tro. Det är de tre första verserna vi läste som jag vill fokusera på idag. Jesus börjar sitt stora tal om tidens slut i kapitel 24. Han beskriver vad som ska hända. Han talar om en stor nöd som ska komma över världen. Och så kommer han i vers 29 till: strax efter de dagarnas nöd. Här knyter Jesus an till det han har sagt tidigare. Han har beskrivit att det ska bli en stor nöd över världen. Den finns beskriven på många ställen i Bibeln. Det talas om en Kristusgestalt som ska träda fram och samla mycket folk omkring sig. Ja, hela världen ska tillbe honom. Men det här tycker jag är ganska bra beskrivet i en bok som jag läst. En barnbok, Den sista striden av C.S. Lewis. Där talas om... Därför att Kristusgestalten i den boken är ett lejon. Men i sista boken, precis innan lejonet kommer tillbaka och ställer allting till rätta, då finns det en apa som klär ut en åsna till ett lejon genom att ta ett lejonskinn och binda runt honom. Och så låtsas man att det här är den riktige kungen. Detta är en barnboksbeskrivning av det som Bibeln talar om här. Profeten Daniel talar om förödelsens styggelse, säger Jesus, att det ska komma någon och träda fram och ställa sig på helig plats och säga: tillbe mig, jag är Kristus. Men strax efter allt det där har hänt, så säger Jesus, då ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Vad är det här för någonting? När Jesus hänger på korset och dör, då blir det en solförmörkelse. Det kommer ett stort mörker över landet då. Det varar ända till nionde timmen och då ropar Jesus: lemi, lemi, eli, eli, lema sabachthani. Och så ger han upp andan. Någonting kosmiskt ska efter de här årens bedrövelser komma över världen. Det kan vara solförmörkelse, det kan vara någonting annat också. Men vad vi ska göra, vi ska se oss omkring vad som händer i världen och förstå att när solen och månen mister sitt sken, då är Jesu tillkommelse nära. Sen säger han, stjärnorna ska falla från himlen. Vad är det? Är det också fysiska saker? Mycket möjligt, kometer och annat som ska fara. Men det kan också vara en bild för ett våldsamt förfall bland troende människor. När Abraham står och blickar upp mot himlen och Gud säger, räkna stjärnorna om du kan det, så skall din avkomma bli. Uppenbarelseboken kan vi läsa om när draken kliver fram i den yttersta tiden, ska med sin stjärt svepa med sig en tredjedel av himlens stjärnor. Och djävulen själv beskrivs som en stjärna som har fallit till jorden. Så det kan mycket väl vara så att detta är både någonting som händer kosmiskt, men vi ser också ett våldsamt avfall bland Guds folk. Paulus säger själv att ni ska inte tro att Herrens dag redan har kommit. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens son uppenbaras. Han som kallar sig Gud och sätter sig i templet och kräver tillbedjan. Detta är något som ska ske före och precis innan Jesus kommer tillbaka. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Och så fortsätter Jesus. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Vänner, vem som än vinner valet i höst, då ska vi veta, vem är det som har stor makt och härlighet? Det är Jesus Kristus, Guds son. Vad som än händer här på jorden, så vet vi, det kommer en som har makt över allt det där. Och jag tror att det var det de första kristna tänkte på när många av dem fick gå ut. De korsfästes för sin mästare, en del av dem blev brända på bål. Jag läste de där martyrerna, förreformatorerna som kom innan 1500-talet. När de fördes ut för att brännas på bål för sin mästare, då sjöng man salmer och lovsånger. Man förstod, den här nöden vi går igenom, den är inte slutet. Vi går in i en härlighet, men en dag så kommer det en tillbaka till jorden som har stor makt och härlighet. Och alla jordens folk ska jämra sig när de ser honom. Varför? De förstår, nu kommer den verkliga kungen. Vi har förlitat oss på oss själva, på jordiska ledare, på presidenter och andra. Vi har trott att de ska kunna lösa det. FN, EU och allt vad det heter. Men vem är det som har makten egentligen? Jo, det är Jesus. Med stor makt och härlighet ska han komma. Jesus talar här om människosonens tecken som ska synas. Jag funderar på, vad är det tecknet för någonting? En period i mitt liv föreställde jag mig att precis innan Jesus kommer, då ska Gud rita ett stort kors på himlen. Vem vet, det kanske är så. Men det kan också vara så att liksom Jesus talade om Jonatecknet, när fariserna ifrågasatte honom och säger, visa oss ett tecken så ska vi tro på det. Då blir Jesus arg och så säger han, ni ska inte få se något tecken. Det enda tecken ni ska få se, det är Jonatecknet. Ja, vad är det då? Jo, människosonen ska precis som Jona vara i fiskens inre, i jordens inre, i 3 dagar och 3 nätter, sen ska han uppstå. När Jesus talar om människosonens tecken, då pekar han förmodligen tillbaka på det som står i Daniels bok kapitel 7. För då säger Daniel, och jag såg i min syn en som liknade en människoson komma på himlens skyar. Och han fördes fram inför den gamla av dagar. Åt honom gavs stor makt och härlighet och hans rike ska aldrig ha något liv. Jesus identifierar sig här med den som Daniel såg i sin syn. Och han säger, det är det här tecknet som är det avgörande. När människosonens tecken syns på himlen, då är den gamla tiden slut. Då är jordens kungar avsatta och då är presidenternas makt slut. Och då spelar det ingen roll om de heter Trump eller Clinton eller Reinfeldt eller Reven eller någonting. Det där är finito. Nu visar sig människosonen på ett moln på himlen. Och det är precis det här som änglarna talar om när Jesus ska fara upp i himlen. Varför står ni och ser mot himlen, ni Galileer? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma tillbaka på exakt samma sätt på himlens moln. Varför är det viktigt? Jo, den filuren som visar sig innan kommer inte på himlens moln, men kommer att kalla sig Kristus, han också. Hur ska vi känna skillnad? Gud kommer att ge oss den urskiljningen, jag är övertygad om det. Men ett yttre tecken, antikrist kan inte komma på himlens moln. Han är en människa och han förblir en människa. Och han kommer att gå i fördärvet därför att han är en lurendrejare och en lögnare. Men sanningen, Jesus Kristus själv, han kommer på molnen. Där kommer han att visa sig. Och det är därför Jesus säger precis innan: jag har nu sagt det detta i förväg. Om de alltså säger till er, gå dit, han är ute i öknen, gå inte dit. Om de säger, han är i de inre rummen, tro det inte, spring inte efter. Till liksom blixten går från öster ända till väster, så ska människosonen vara vid sin ankomst. Det är det här, vänner, vi väntar på. Vi talar om att och ber om, vi väntar på en väckelse. Det är underbart. Jag fortsätter att be om det. Och jag ber om att Gud ska röra vid hela vårt land. Att det ska bli annorlunda allting. Men vad jag väntar på är det här. Att Jesus ska komma på himlens skyar. Han ska uppenbara sig med stor makt och härlighet. Varför ska de jämra sig? Jo, som jag sa förut. Nu förstår de äntligen. Och nu är det för sent. Jordens alla folk som har samlats under denna falska Kristus gestalt, helt plötsligt ser de: oj, det här som vi har förnekat, det här som vi har bekämpat, det här som vi har varit emot, de där kristna som vi förföljde, som vi satte i fängelse, som vi förtryckte, som vi tog ifrån deras medborgerliga rättigheter, som vi förtalade, som vi hängde ut och som vi dömde, de hade rätt. De var oskyldiga. Nu kommer deras kung. Och då står det, på den dagen ska man säga, de stora männen ska säga till bergen: fall över oss, dölj oss för lammets vrede. Och vad händer då när Jesus visar sig på himlens moln? Är det då han ska sätta fötterna på oljeberget? Nej, det kommer ett nästa skede. Det första som händer, med stark basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Det här är din framtid jag talar om. Jesus ska samla ihop dig med alla dem under alla tider som har trott på honom och följt honom. Vi ska ryckas upp, står det. Han ska sända ut sina änglar. Gravarna ska öppnas. De döda ska uppstå. Vid ett starkt basunljud, vid den sista basunens ljud, säger Paulus på ett annat ställe. Då ska de döda uppstå och vi ska förvandlas. Och så ska vi ryckas upp Herren till mötes. Och så ska vi alltid vara hos honom. Det är det här som är din framtid, min vän. Det är det här som är min framtid. Det var den rubrik jag fick till mig idag. Det är det här som är slutfasen med ditt liv. Jag talade för ett tag sedan om vad som är meningen med ditt liv. Att du ska gå från härlighet till härlighet och växa i tro för att sen förvandlas när Jesus kommer. Och här beskrivs det. Nu kommer Jesus på himlens moln. Och han rycker upp dig till sig. Men finns det en historia vad som händer sen också? Det står att han ska föra oss in i det himmelska Jerusalem. Vi ska fira bröllop med honom. Vi är förlovade med Jesus idag, men vi är inte gifta än. Det kommer vi att vara den dag vi kommer dit hem. Och vi kommer aldrig mer att skilja från honom. Det ska inte vara någon sorg, ingen gråt, ingen klagan, ingenting sånt. Allt det här vi har kämpat med här nere på jorden, synden och djävulen och människor och allt det här, det är över. Han ska sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Det märkliga med det här, med att Jesus kommer, det är att när Jesus talar om det här, då är det så klart och tydligt. Men det svåraste som finns, det är dels att förstå alla de här detaljerna i skeendet. Jag sa till en broder igår att man diskuterade, men jag sa så här: det här hade varit mycket lättare om inte Gud hade placerat uppenbarelseboken i slutet på Bibeln. Om vi hade sluppit den, det hade varit enklare. Men så är det. Det är det svåra. Men det svåra är också att hålla sig vaken. Att inte dras med i allt det här som händer runt omkring. Oro, bekymmer. Larry talade här för en vecka sedan om bekymmer om de dagliga omsorgerna, om livet. Hur ska jag få bilen att gå? Hur ska jag få pengar, mat på bordet, allt det här? Och så rullar allting på. Och så har vi liksom inte blicken fäst mot himlen, där han kommer. Därför säger Jesus: var därför vaksamma. Ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Var därför också ni beredda. Till en stund när ni inte väntade, då kommer människosonen. Jesus kommer tillbaka. Låt oss vara redo för den dagen. Amen. Fader i himlen, i Jesu namn, tack att din återkomst är nära, Herre Jesus. Och jag ber att du ska gripa oss, Herre, inför detta förundliga som ska hända när du ska samla dina utvalda från de fyra väderstrecken. Hjälp oss att inte bli vilseförda, att inte bli lurade, utan ha blicken klart och tydligt fäst vid dig. Tack Jesus, du kommer på himlens moln och jag vill vara med, Herre. Jag vill ryckas upp dig till mötes och jag vill bedja dig för alla mina vänner här. Må vi alla vara redo denna dag när du kommer för att hämta din brud och vi får fira bröllop tillsammans med dig. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen.